Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Avsnitt 17 av Bagge och Brobacke podcast är live. Kul att vara tillbaka. Det är alltså den 18 augusti nu när vi sitter och spelar in onsdag här vid lunchtid. Och ja, vi är på samma plats nu äntligen. Skönt. Skönt att vara tillbaka. Det känns ju på flera bitar som att liksom att hösten den är här. Men du, det har ju hänt lite intressanta saker. Sett lite rörelser, men jag tänkte att jag ska lämna över ordet till dig så får du summera lite här veckan som har gått och vad som har hänt.
Ja visst, kul att vara tillbaka första veckan i stan på sen strax efter midsommar, så att men hösten kom fort. Det har regnat 3 dagar i rad här nu. Man får cykla med blöta kläder både fram och tillbaka till jobbet, så det känns bra att kunna ha ett kontor att krypa in på. Tittar vi förra veckan i marknaden eller sen förra poddavsnittet, egentligen inga jättegrejer som har hänt. Vi har lite fortsatt stor oro globalt för deltaviruset, som vi själva har varit inne på under försommaren framförallt. Men det syns ju väldigt väl i exempelvis en hel del data som kommer in nu. Vi fick ju i slutet av förra veckan Consumer Sentiment Index i USA som landade på 70,2. Och det är ju den lägsta på otroligt länge, för att i april 2020, precis i coronakraschen, så var ju samma index ner på 71,8. Så att jänkarna tar deltat på väldigt stort allvar och har inga större förhoppningar på framtiden som det ser ut då. Ska man tro på Morgan Stanley, deras team som följer deltat, så är ju i så fall har de rätt en gång till. De prickade in UK väldigt rätt i somras, nästan på dagen när deltat borde toppa i UK. Alltså antal nya cases. Och deras prognos är att delta toppar i USA den här veckan. Så vi får se. Det vet man ju först i efterhand när vi får nästa liksom, veckodata och så vidare om det toppar. Då. Men jag tror ju personligen att den kommer att toppa ur inom hyfsat snar framtid lika väl som de andra varianterna gjort då. Aktiemässigt ingen alls förändring egentligen. Fokuserar fortfarande på cykliskt och value, och vi har ju spekulerat om att vi ska ha en svagare period här i slutet av augusti. Och indexmässigt i Sverige, om man tittar OMX, så har vi väl inte... Ja, i och för sig, måndagen var ju riktigt sur, minus 1,4. Jag tar ju igen en del av det tappet. Men det är ju value-cykler som har åkt på det. Det är defensiv som har stått ut här i veckan. AstraZeneca exempelvis, Telia, Tele2. Även en del tillväxt då, som Evolution och Sinch då. Aktiemässigt hoppade vi in i tog en bankexponering i europeiska banker igen igår efter att vi var ner 3,5% på bankindex sen i fredags. Annars aktiemässigt ökat lite H&M på, som var ner nästan 4% i måndags. Ökat lite i Securitas, ökat lite i Electrolux. Tog en rapportspäck i Embracer inför dagens rapport, ökade lite här på morgonen. Ridde kvar den. Tror väl att Embracer håller på att göra någon form av bottenformation här inför en bättre, ett par bättre månader. Så att det är väl det jag har gjort i portföljen. Inga så här stora, inga stora slags, utan mer bida vår tid och addera lite på ytterligare nedsida härifrån då. Själv då, Nils?
Ja, men som du säger, det, jag tycker fortfarande att det är väldigt intressanta liksom, tecken vi får, även om det inte är extrema rörelser. Om man tittar på det, om vi börjar med att titta på de portföljförändringarna som jag har gjort då, så kan jag ju förklara lite hur jag tänker och varför. Så är det ju framförallt, som jag nämnt, att jag har passat på att sälja alla blankningar som har varit mot value då. Och den enda korta positionen jag har nu är Nasdaq. Det jag också valt att göra är att öka mina blankningar av tyska 10-åringen och amerikanska 10-åringen. Så det börjar bli en ganska stor del av boken, närmare 50% då. Så det innebär att jag bedömer att givet att liksom räntebotten är satt nu, så är det här ett bra ställe att öka den positionen då. Och med det sagt, om nu räntor har bottnat, så borde ju basmetaller börja gå uppåt. Så jag har även precis här nu köpt in koppar som ett par procent av portföljen. Och även pund mot dollar då. Jag har ju tidigare ägt mycket dollar, som vi pratat om, både mot euro och mot SEK. Och jag har även ägt yen mot dollar. Och alla de tre positionerna är sålda då. Så det enda valutabettet jag har nu, det är pund mot dollar. Som är relativt stort för att vara ett FX-bet då. Så att fortfarande behåller mycket cash i portföljen. Mycket räntor, pund, koppar, kvar med ett par procent guld, men framförallt fortfarande mycket cash. Och jag tycker att den här osäkerheten som liksom ändå har varit, jag sitter med en graf och kollar här på hur saker och ting har utvecklats sedan i juni, och det är verkligen skilda världar, om ni kommer ihåg det gamla programmet. Det vill säga, vi har Nasdaq som är upp typ 11% och OMX som är upp 5% i toppen, medan du har energi och Kina som är ner över 10% under samma period, emerging markets 9%. Där är en sak jag vill lägga till just kring Asien. Tittar vi på Asien exklusive Kina, så ser saker och ting betydligt bättre ut. Men eftersom att Kina är en så stor komponent av både emerging markets, men även världsindex, så har vi med det, så ser det faktiskt inte alls så bra ut. Men kan vi rensa bort Kina, så finns det fortfarande liksom luckor av styrka även i Asien. Däremot så det jag tittar på närmast att köpa, och det pratade jag om senast här också, det är framförallt i XLF Finans USA. Den ser bra ut, den har så att säga stabiliserats från den nedgången vi såg sedan i maj. Du kan även titta på regional banks som jag haft med, och de har försvarat de här 2018-topparna. Så jag tror finans och bank, och då specifikt USA, men även Europa, ser bra ut. Och det är där jag tittar på att börja köpa igen. Även materials ser bra ut, XLB. Och sen även industri tycker jag generellt. Det vill säga, det här var ju egentligen alla trades som hölls fram till sig i maj-juni som jag tittar på och börjar köpa igen. Men jag har inte gjort det ännu. Jag håller fortfarande en ganska stor del kassa. Och då kan man undra sig, varför är det inte bara att slänga på de här bankerna och material och liksom gå hårdare? Och det är fortfarande, och om vi tycker att räntor har stabiliserats, att finans och value och så vidare har liksom, i alla fall vissa sektorer börjar se bra ut och liksom ser ut att börja bryta upp, så finns det andra saker som inte ser lika bra ut. Med risk för att upprepa sig, men jag tar med den här grafen ändå. Small cap och micro cap. Nu är de i botten av rangen, det vill säga samma range som vi har suttit och tittat på här sedan i april. Nu är vi i botten där, och det är klart att vi vill ju ha en bättre bredd, inte en sämre bredd. Och det är fortfarande så att det är de absolut största aktierna som står för stora delar av uppgången då. Så att det kan ju hända att det där kan bli kontrakt som vi vill köpa, men just nu så ser det ju inte så här jättestarkt ut än så länge. Och det är fortfarande så att vi har liksom luckor av svaghet även när vi tittar borta i USA, när det gäller sånt som har varit hett tidigare. QCLN, det vill säga grön energi, ser fortfarande svagt ut. IPO, ETF är fortfarande en bra bit under sina februaritoppar. Vi har alla de här tech-ETF-erna som jag har haft med här flera gånger. Det vill säga Semiconductors, Software, FDN, Internet ETF och SkyCloud, som fortfarande inte lyckas egentligen etablera sig ovan februaritoppen. Så därav min blankning i Nasdaq, att den känner jag mig ganska komfortabel med. Och tittar vi på relationen large cap growth mot value och mega cap growth mot value, så har även den nu stannat upp till förmån för value då. Så att det är fortfarande liksom spridda skurar ändå. Vi har inte liksom alla bevis för att det ska bli en extremt positiv marknad här i höst, men jag tycker fortfarande att liksom de sektorerna som visar styrka, det tycker jag är ändå något att ta fasta på. Men mycket kommer ju ha att göra med egentligen två saker, tror jag, och det är hur räntor nu spelar ut. Om vi kan komma upp över 1,4% i amerikanska tioåringen, så vore det en stor trigger för hela value-traden. Och även om bonden eller tyska tioåringen lyckas och inte göra nya lägsta, utan faktiskt fortsätter att bilda en bottenformation som man gjort här. Och sen utöver det så är det valutan då. Om vi kollar på DXY-valuta, dollarindex, så är det den där otroligt viktiga 93 där vi håller på att brottas med nu. Jag skulle väl inte vilja se en stor kraftig rörelse upp över 93. Det skulle ju vara ett generellt risk-off-tecken. Och det är nog i samband med att räntor tricklar ner, inte bryter upp, misstänker jag. Och det är egentligen de uppdateringarna som jag har gjort här senaste tiden då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jag har med mig en spaning i form av den Bank of America Merrill Lynch Fund Manager Service som kom ut igår och som jag lyckades få vantarna på. Och den brukar alltid vara intressant att kika på, därför den visar ju hur de stora globala förvaltarna har placerat sitt kapital, och man frågar också frågor kring vad man tror är mest crowded trades på globalt och så vidare. Så jag tänkte nämna några ord om den. Totalt sett, för att få någon, om man inte är bekant med den innan, så är det då 232 personer globalt som har svarat i månadens enkät och som tillsammans förvaltar då $702 miljarder. Så det är ganska stora pjäser med i att svara på den här då. Och tittar man på vad man säger i månadens rapport då, så är det så att man tror generellt att tillväxt, vinster och inflationsförväntningar har peakat generellt. Man tror också att 84% av de tillfrågade tror att vi kommer se tapering för årsskiftet. Vi har ett sentiment som är ganska försiktigt. Deras egna bull and bear indikator är ner till 5,6 från 5,7, så ett väldigt neutral reading egentligen. Tittar man på sektornivå så är det emerging markets, råvaror, small cap som man har viktat ner. Samtidigt som då TINA, alltså There is no alternative, generellt gör att man är fortfarande väldigt överallokerad till aktier jämfört med historiska snitt då. Det som ses som den största crowded trades i marknaden just nu är long US tech. Det är samma som man har haft förra månaden, så det är ingen nytt idé. Men det som också seglar upp under augusti, som inte har varit med där tidigare, det är short China stocks. Så att också som en då crowded trade. Och även då long ESG. ESG-aktier generellt då. Samt long US treasures. Så det är väl de som är lite mer där folk verkligen har allokerat in pengar då. Tittar man annars så är det fortfarande så att sektormässigt så är det defensive som, och framförallt då healthcare som rankas nummer ett, där man har allokerat in mest pengar då, vilket man också har sett sen i maj-april. Titta på exempelvis europeisk hälsovårdssektorn är ju upp 25% sen april-maj. Vi har pratat om Novo Nordisk i podden tidigare. Den är upp 50% sen i april, så att det har ju gått in otroliga flöden i den här sektorn. Det är också första gången sedan november 2020 som healthcare rankar som sektor nummer ett då. Och nummer två är då tech, som också ses som var den absolut mest crowded trade då, som ni kommer ihåg. Energi har man viktat ner, det är en undervikt, vilket man även ser i grafen som Nils sa då. Man ser att den har gått otroligt svagt. Det är första gången sedan februari i år. Man har även dragit ner på materials och utilities, och framförallt främjar large cap över small cap, vilket är exakt det vi också ser i graferna då. Men det som man ser som det som har hänt annars, det är ju att man är lång USA och Europa och har egentligen sålt ner Japan och Kina då. Så att emerging markets totalt sett är en stor undervikt i globala portföljer, vilket vi också ser i graferna då. Men vill man vara lite contrarian då, så är det ju i long emerging markets och Japan man ska kika på dem i så fall. Så det kan vara lite intressant att se om den pendeln slår över, vilket vi är inne på då. Men som sagt, just det här med att vinster rullar över och hur många som tror att ekonomin kommer bli starkare framöver, den har ju rullat över ordentligt, och den där brukar ha en ganska bra korrelation historiskt med hur mycket övervikt man ligger i aktier, och övervikten i aktier har man ju inte rört egentligen sen ett antal månader tillbaka, utan den har ju gått väldigt starkt upp sen förra våren och ligger kvar på liksom kring all time high nivåer, medan då förväntningen om ekonomin har vänt ner ganska skarpt nu sista månaderna. Och ska den här historiska sambandet fortsätta följas, så ska aktier säljas egentligen på ganska bred front och de här övervikterna dras ner kommande månader då. Men det får vi se, och i så fall skulle det ske, så kommer ju börserna generellt ha en tuffare period kommande månader i så fall. Så att, vilket också skulle ligga i fatet för att, lite som vi har pratat om under sommaren, att det under hösten troligtvis blir än mer viktigt att ligga i rätt sektorer och i rätt aktier snarare än breda index i så fall då. Men det är väl det man framförallt kan säga om Fund Manager. Man brukar också kolla på, många tittar på kassapositionen. Den är på 4,2% i globala portföljer, upp från 4,1%, så det är inga jättegrejer. Det som är contrarian buy brukar ju vara när kassan är över 5%, vilket inte händer så där jätteofta, men historiskt genom åren händer det, och det var ju uppe på 6% i förra våren då. Och det brukar vara en contrarian sell när den är nere under 4 då. Så vi är ju kring 4 bläcket och har varit så under hela året då. Men det var de stora killarna på stan globalt hade att säga i augusti. Och på tema emerging markets och Japan kan det vara intressant att hoppa in på vad vi själva tror om regionen och kanske primärt Japan, som jag själv har varit ute och håsat här i veckan. Jag och Nils, vi har ju lite olika syn där. Jag har tagit position redan, är beredd att öka den på ytterligare nedställ kommande 1-2 veckor. Men jag tycker att tittar man på Nikkei så är vi nere i ett läge i veckografer som är skarpt översålt. Sist vi var här var i liknande läge, var i mars-april förra året, och även historiskt om man går tillbaka till 2014 så har det generellt i den här typen av område, i alla fall om man har en vy på liksom en sex månader, varit ett bra köpläge, och bottennivåerna eller ytterligare nedsidig potential från de här nivåerna har inte varit så där jättestor, utan det är några procent till på nedsidan, och sen har det vänt upp sen kommande månader då. Jag tycker att man kan laborera hela, som vi pratade om förra veckan så toppade ju Japan i mitten av februari, och jag tycker liksom vi var inne på då förra veckan att hela den här 5 månaders rörelsen är väldigt det är en paus i tid, men samtidigt visst Nikkei ner 11%, men det är ju inga ras för någon överhuvudtaget om du jämför med exempelvis Kina, utan det är systematisk sälj i Japan som jag tycker ändå fångas upp av ett hyfsat bra köpintresse, och jag tror att vi är i slutfasen av en nedgångsperiod där inför ett par starkare månader i Japan framöver. Och vi borde åtminstone kunna gå upp till de här 30 000 nivån kan tycka när vi närmar oss nyår och in i nästa år då. Men vad säger du om Japan, Nils?
Ja, nej, men om vi ska börja med de positiva grejerna då, så håller jag med absolut att det har ändå varit någon typ av konsolidering i tid. Det är ju ingen stor rekyl ner eller avförsäljning. Och det är klart att konsolideringar i tid är ju ganska bullish generellt. Det som gör mig lite försiktig, det är när jag tittar på månadsgrafen, så var det inte så här jättebra att vi stängde under 28 000 förra månaden. Och jag skulle gärna vilja se att vi kommer upp och stänger över 28 000 igen. Annars så tror jag att det finns kanske ett scenario där vi ska dippa lite mer, men det kan ju förvisso vara så att nu är vi ju bara på den 18, så att det kan vara ett scenario där vi fortsätter ner lite och sen kommer upp och stänger starkt. Men någonstans, om vi ska liksom försöka zooma ut lite, så tycker jag att köpare behöver ta tillbaka 28 000 i Nikkei. Det ser jag som en viktig nivå. Och sen på det då, om vi tittar på USD-JPY, så tycker jag att 109 blir en viktig nivå i det valutaparet. Det har ju generellt en risk-on-risk-off, är en bra risk-on-risk-off-indikator, men sen också ganska, om vi ställer det direkt till Nikkei, så har egentligen yen stärkt samtidigt som Nikkei har tappat mot dollarn. Och jag skulle vilja se att vi tydligt försvarar den nivån. Nu fick vi en ganska bra studs här igår, men det är den där 109 i USDP. Vi handlas nu till 109,65. Jag ska inte vilja säga att vi går ner och stänger månaden under där. Det ser inte så här jättebra ut. Så det var väl egentligen de nivåerna jag tittar på där gällande Japan. Så att det kan hända att jag köper det där kontraktet sen. Men först så skulle jag vilja se att de sakerna händer. Men det är ju så det är. That's what makes a market, eller hur?
Tycker vi hoppar raskt vidare in på Fed och S&P då. Vi har ju Jackson Hole som kommer upp i nästa vecka, onsdag, torsdag. Och ska man se på förväntningarna där, så hade de ju också med en sån fråga i den här Fund Manager Survey. Och där har nu förväntningarna skruvats från tapering under Jackson Hole, och vill säga nästa vecka, till att istället landa i september eller också senare i Q4. Men förväntningarna på Jackson Hole gällande tapering har i alla fall skruvats ner lite de senaste veckorna då. Vi vet ju att Feds balansräkning har ökat 9 gånger i storlek sedan 2008, vilket är helt brutalt. Och då ska vi också komma ihåg att tapering gör ju också att kurvan kommer ju fortsätta, den kommer ju inte gå ner, den kommer ju vara fortsatt positiv då, vilket är en väldig skillnad på att man börjar sälja ner balansräkningen. Så det är inte det som vi pratar om då, men en hel del risk när tapering slår in, så kommer det ju få bort ett ganska starkt bid i marknaden, utan man går mer över till att återinvestera förfallna kontrakt då. Vi har haft en dubbling på S&P. Botten sedan i mars 2020 fram till bara för någon dag sedan gick på 354 dagar, vilket är den helt klart snabbaste dubblingen av S&P någonsin. Vi hade exempelvis så tog det i finanskrisen, tog det 540 dagar och även tillbaka från typ 82 när vi hade en botten fram till toppen 87, tog 845 dagar innan man hade en dubbling av S&P då. Men i år har det gått mer eller mindre som ett rakt streck, så att det är klart att det finns ju helt klart anledning att vara totalt sett något mer försiktig möjligtvis. Samtidigt som vi vet att sentimentet i marknaden över sommaren har kyls av ordentligt. Value-traden har kommit ner ordentligt. Långräntan har kommit ner ordentligt. Emerging markets har kommit ner ordentligt. Japan ser ut som att den vill trycka uppåt. Kina ser hyfsat översålt ut. Så att jag tror ju att det, på sina ställen kommer vi fortfarande ha en rätt bra resa kvar i marknaden, och laborerar fortfarande med att vi kommer ha en viktigare topp både i Europa och i USA fram i vår vinter.
Kan ju ta och prata lite om krypto också. Vi pratade ju här för ett par månader sedan just om bitcoin och möjligheten att vi kan få tillbaka styrkan om 30 000 liksom krigas tillbaka av köpare. Och det var även en relation som vi tittade på där, bitcoin mot S&P 500. Och den testade just tidigare toppen i den relationen från 2017 som nu agerade botten. Och jag handlar ju inga krypto i min förvaltning, men du laddade ju på där. Så det blev ju väldigt trevligt för dig. Nu är vi uppe nästan här runt 50 000. Och oavsett vad bitcoin är på väg just nu, så tycker jag ändå att den där relationen kan vara värd att hålla fram igen då. Jag menar ju på att så länge krypto är över den tidigare toppen från 2017, och nu pratar vi alltså relativt prisat mot S&P 500, så bör det vara fördelaktigt att äga krypto i någon form då. Sen får man ju titta på om det är altcoins eller ethereum eller bitcoin eller vad det nu är. Men allt annat lika så indikerar relationen bitcoin mot S&P 500 att så länge vi är över 2017-toppen så är det till fördel för krypto i den relationen. Så det vill jag ändå lyfta fram, och lite kul att det vände ganska exakt där vid de nivåerna vi pratade om.
Såg en intressant spaning med tanke på den IPO-ETF som du nämnde här i början av avsnittet. Vi har ju en ganska stor lock-up expiry som kommer upp här nu i Q4. Och det här är då i USA främst. Men när man gör en IPO så blir ju insiders ofta med en regel att man inte får släppa några ytterligare aktier inom 180 dagar. Och de där 180 dagarna börjar nu gå mot sitt slut då. Så tittar man, Goldman's Trade Index estimerar att insiders då, som kommer ut ur lockup-perioder då, kommer att totalt kunna sälja aktier för 156 miljarder dollar fram till årsskiftet härifrån. Och det är framför allt i oktober och december då de stora avtalen löper ut då. Så det kan vara lite intressant att hålla koll på. Sen är det inte givet att alla måste trycka på säljknappen direkt, men och förmodligen kommer, och gör man det så kan det ju vara så att en hel del återinvesteras i andra aktier så istället. Men ändå en intressant datapunkt givet hur otroligt stark IPO-marknad vi haft under hela förra året, men eller inte, ja, framförallt under hösten och framförallt under våren då. Så att nu kommer insider troligtvis kunna att profitera än mer på sina bolag som man tagit till börsen då. Men i övrigt inte så där liksom, om man ska göra någon form av summering. Vi är inne i perioden som vi har pratat om som en riskfaktor för börsen. Vi har en stor optionslösen på fredag. Och det där brukar ju kunna vara någon form av vändningspunkt. Oftast har man ju historiskt en hyfsad börs in i lösen och sen har vi en svaghet när vi kommer ut ur lösen med tanke på hur all optionsgamma och så vidare mycket nollställs i marknaden. Vi har också då i nästa vecka Jackson Hole, så att vi både den här veckan och även nästa vecka bör kunna vara fortsatt skarpt liksom volatila marknader. Och jag väljer då att fortsätta addera cykliskt och value på ytterligare svaghet i kommande veckor då. Ja, nej, det var allt jag hade idag. Har du någonting, Nils, att tillägga?
Ja, men jag håller väl med. Jag tycker liksom historiska mönstret är ju att det ska vara lite svagare här nu. Det jag ser som positivt för vårt inflationstrades-case här i höst är ju att det börjar faktiskt bli lite mer björnar, och det är ju en avsaknad som jag har varit ganska orolig för. Så det börjar bli lite bättre. Vi har absolut inte sett ett stort jack i den sentimentskurvan, men det tror jag kan komma om vi nu får en sättning på börsen, med tanke på att vi har haft stora korrektioner i liksom utvalda sektorer, utvalda aktier överlag i världen utom liksom large cap. Så jag tycker det har smugits in lite rädsla, och vill vi bara köpa det i höst så är det något positivt, inte något negativt. Utöver det då så är det räntan och dollarn som jag kommer att hålla superkoll på nu här. Och även titta på de där inflationstradesen, om det kan vara läge att plocka upp dem. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför att microcaps är svagt ut, smallcaps är svagt ut. Vi har fortfarande liksom en del risker. Men jag tycker allt annat lika, om vi jämför med hur det såg ut i till exempel juni, juli, så tycker jag att det ser hälsosammare ut på liksom saker och ting jag tittar på. Men fortfarande en väldigt stor del cash, och det är ganska skönt det här året med de kraftiga slagen som är. Ja, det var väl inte så mycket mer än det. Jag tycker vi tacka för idag. Kul att ni fortsätter att höra av er och supportar. Det uppskattar vi. Frågor, funderingar. Ni hittar oss på Twitter eller på mejlen. Annars så tackar jag för mig och önskar lycka till där ute i handeln och en fortsatt trevlig tradingvecka. Lämnar över till dig här, Bagge, också sista ordet.
Ja, tack för idag. Jättekul att ni fortsätter lyssna och stötta. Själv nådde jag en milstolpe på Twitter i natt. 25 000 följare. Så att, är riktigt kul. Så att vi fortsätter vara aktiva på Twitter och försöker samla så mycket bra content som möjligt till podden under hösten och framöver såklart. Tack ska ni ha. Hej då, hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.